Röster.
Dagens programledare är Mikaela.
Dina röster i vardagen.
Ja, känner oss, det är Mikaela här. Det är min första gång som programledare, men det ska säkert gå bra. Vi ska, så här i coronatiden, ska vi prata lite om rädsla, så hur det påverkar fontänhuset, det här pandemin och varför folk bunkrar och folk, alltså tankar och vad som kommer upp när folk kommer upp och pratar liksom, som är lite svårt att förutse vad folk vill prata om. Jag är inte synsk. Hur är det med mig? Ja. Det är väl det, man skjuter upp saker. Jag ska egentligen prata med Arbetsförmedlingen, men jag har redan ringt dem. Så sa de att jag skulle gå dit, och så gick jag dit, och så sa de att jag skulle mejla. Så när jag mejlade sa de att jag skulle ringa, så hade jag inte pallat med. Så det är. Kanske svårt att söka jobb när det är så ekonomisk kris också nu, med coronapandemin. Man kanske skulle jobba med att sälja toalettpapper i sådana fall. Så. Ja, det är hemleveransmat, var det någon som sa. Ja, men då får man inte vara sjuk eller ha en förkylning, för då blir man så här utstött från samhället, och det är ju, folk vill inte prata med dig. Och ja, vi kör en låt. Danger High Voltage av Electric Six. Det var folk som sa att de inte hört den innan. Då ska vi prata lite om hur den här corona har, och den rädslan vi har, påverkar oss här på fontänhuset. Det är ju nämligen så att varmvattnet har slutat fungera i huset. Det är det, så vi har blivit tvungna att vara utomhus, för att de säger att det hjälper inte med sprit när man ska tvätta händerna. Man måste tvätta händerna med varmt vatten. Och det är så omöjligt att vi kan koka vatten på spisen. Så därför är vi utomhus. Sedan har vi lite så här riktlinjer, som att man i vissa rum man bara får vara max typ ett visst antal personer. Medan så riktlinjerna är att regionellt, eller vad heter det, är typ max 500 personer. Så det är lite så här. Men någon sa att i Danmark var det typ 10, max 10 personer per rum. Så det får man väl tycka lite olika. Så Sverige har väl en lite annorlunda taktik eller något sånt. Om den här med flockimmunitet. Men ja, jag har hört lite. Men det är lite svårt. Det är ingen som vet vad som är rätt, tror jag inte. Alltså som ung frisk. Så kanske det känns lite jobbigt att man ska liksom, jag har en liten förkylning, att jo, men då måste jag vara rädd och liksom borta från alla, och ja, det kanske känns lite larvigt, men det, man gör ju inte det för sig själv, man gör ju det för de som är liksom utsatta i den här situationen. Man gör ju det för de som har inte så bra immunförsvar, de kanske är cancerbehandlas, eller de är gamla, de har diabetes eller som någonting de inte kan kontrollera liksom. Sen så på fontänhuset nu, så de är ju 15 anställda, jag hört, och det är bara 3 personer som jobbar idag. Så det är ju folk med som är i den här utsatta gruppen som har sagt att jag även går hem. För det är väl den taktiken vi går på, att man ska vara ensam så länge som möjligt tills vi hittar ett vaccin eller någonting. Men det är ju svårt liksom, för nu bara man stressar ju bara de som är mest sjuka. Jag har någon kompis på sjukhuset som säger att de testar bara intensivvårdspatienterna. Och sen så frågar journalisterna, men hur kom smittan till de här patienterna? Men det är väl lite dum fråga, alltså, de har ju ingen aning, de testar ju inte dem. Man kan ju smitta även om man har så här låg, även om man inte påverkar så mycket själv. Som barn påverkar inte så mycket, men de smittar ju ändå. Så det är väl, ja, det är lite, det finns inga rätta svar här. Och sedan så behövde vi ställa in det här ångestloppet som vi skulle egentligen hållas den 23, en måndag klockan 2. Vilket vissa har anmärkt, det kommer förmodligen inte så många då i alla fall. För att det är sån konstig tid. Men det, ja, det var någon som sa att jag tycker om förändringar. Men, och så säger jag, påpekar jag så här. Men du vill inte att vi ska flytta den till en lördag. Det här datumet. Nej, det skulle man inte göra. För det var så här symboliskt den här dagen. Att det var då hon som tog fontänhuset till Sverige. Att jag född där. Och så tänkte jag lite så här skämtsamt att... Anledningen till att vi är ute nu, det är för att cheferna vill hämnas för att vi har skrivit den här låten om dem. Som ni ska få höra alldeles strax om corona och att de har övergivit oss här i fontänhuset. Vi får spela den nu.
Det var en gång en coronapandemi och cheferna sprang och gömde sig. Lämna alla i steket och skrek. Städa, städa, städa hela dagen. Städa, städa, städa hela dagen. Städa, städa, städa hela dagen. Städa hela dagen. Och sen frågar vi oss, kommer de överleva gamlingarna och de? Ekonomisk katastrof. Alla blir fattiga förutom de som sålde handsprit och toalettpapper. Städa, städa, städa hela dagen. Städa, städa, städa hela dagen. Städa, städa, städa hela dagen. Städa hela dagen. Städa, städa, städa hela dagen. Städa, städa, städa hela dagen. Städa, städa, städa hela dagen. Städa hela dagen.
Ja, det var ju vår coronalåt. Vi skrev den igår, jag och Ola. Olof, förlåt. Jag tänker fel. Jag vet, någon som vill komma upp och prata om hur de upplever rädsla i coronapandemin. Var Milo? Ja. Ja, det är lite brist på folk nu för att folk vill inte vara här när man är ute.
Hörs ju. Ja, det hörs. Mm. Vad frågade du? Vad ville du veta?
Ja, men
rädsla.
Ja, vi pratar ju om rädsla på grund av corona. Alltså, hur känner du? För jag personligen, jag sa det redan innan corona blev en stor sak. Jag ville nästan åka till Wuhan för att bli infekterad. Så jag visste att jag hade corona. För att då vet jag att jag har haft det. För det är liksom den här rädslan att innan man vet det liksom. Att man går och oroar sig.
När det gäller rädsla... När det gäller rädsla, jag tror inte att jag är rädd, annars jag skulle inte varit här. Jag skulle varit någon annanstans, hemma kanske. Men jag är ganska försiktig på grund av människorna runt om mig. Speciellt mina barnbarn, mina barn, min släkt, mina människor som är runt om mig. Skulle jag vilja inte vara att smita dem. Jag är bara försiktig, inte rädd.
Förlåt, får jag fråga om du är i riskgruppen?
Jag tror det, ja.
Ja.
Mm. Jag är. Jag har diabetik. Jag blev opererad tre cancer. Jag hade tre cancer för inte för länge sedan.
Mm.
tre olika cancer, blev opererad. Och alla, nu är allt okej med mig.
Mm.
Men som jag sa, jag är inte rädd. Jag var rädd, jag skulle inte varit här.
Nej.
Men försiktig jag är, det är klart. Jag är försiktig för, på grund, bara för mina närmare och människor som är runt om mig.
Mm.
Skulle inte vilja smitta någon om jag skulle varit smittad.
Mm. Men egentligen är det ju det är ju dig folk ska vara rädda att de ska smitta. För det är ju förmodligen så barn kommer ju förmodligen överleva det här och så unga, friska de. Så det egentligen är ju dig folk ska oroa sig för.
Jo, det stämmer. Men jag vet inte, antingen jag är dum i huvudet eftersom jag är inte rädd. Jag borde vara rädd kanske, jag vet inte. Men jag är inte rädd, jag vet inte. Jag tror, även om jag skulle ha fått den, jag tror att jag skulle ha kämpat till den sista för att överleva. Och för mig, corona är inte något nytt. När man, om man googlar och ser tillbaka, Michaela
heter jag. Ja, det är jag. Michaela.
När man googlar och ser tillbaka i tiden, 1720, var det väl kolera? Var det inte kolera?
Kolera, jag vet inte. Jag är inte så inläst på...
1720, sen 1820, vad fan heter den?
Spanska sjukan, eller? Ja. Det var 1920.
Det var 1920,
ja. Ja.
Spanska sjuka, men 1820 och sen kommer 1920 spanska och 2020.
Ja, det kommer någonting sen varje 100 år kommer det.
Nej, om du går så ser du att varje år har kommit detta.
Mm.
Varifrån kommer det? Speciellt, varför just 100 år?
Jag vet inte. Alltså de säger ju att den som kommer från Wuhan, det var ju typ smittat från djur till människa, att det har muterat.
De säger det, ja.
Ja. Ja. Jag vet inte om någon har svar på den frågan. Det är svårt, alltså det här med virus, alltså det är alla... Jag tänker att om det hade varit kommit varje år ett nytt, så hade väl folk varit bättre immunförsvar, de hade kunnat försvara sig bättre.
De hade väl det här med svininfluensa.
Mm.
Och de skulle hitta vaccin mot det.
Ja.
Jag tror att svininfluensa och coronavirus. Coronavirus är lite starkare än svininfluensa. Om de skulle ha hittat eller tillverkat vaccin mot svininfluensa. Idag skulle de ha haft lättare att hitta vaccin till coronavirus. Men de sköt i det. Det var meningen. Jag tror att det är politisk. Det här coronavirus är politiskt. Det är inte någon slump. Det tror ju inte jag på.
Ja, det är mycket så här ekonomi. Liksom, vilket virus som lönar sig att utveckla ett skydd emot. Jag hörde till exempel den här Ebola, att de Kanada, de var nära på att utveckla någonting. Men eftersom att det var de som fick det, de bor ju i Afrika och har inte så mycket pengar, så kanske inte det lönades inte. Så det gjordes inte klart, och så fick de istället göra klart det när det blev den här Ebola-epidemin. Eller var det, jag vet inte exakt om det var epidemi eller vad det räknades som. Men de fick ju det relativt fort där.
Det räknas som en katastrof, inte som epidemi.
Ja, ja.
En katastrof där.
Ja.
Hos dem.
Mm. Ja, vi kör en låt. Nästa är I Will Survive by Gloria Gaynor. Gaynor, jag vet inte om jag... But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Yes. I will survive. Ja, det är kanske det man tänker. Det är därför man bunkrar. Man vill överleva. Jag har tänkt lite att det finns tre anledningar till att man bunkrar. Det ena är att man vill ha mat hemma så man inte behöver gå ut när man är sjuk. Så man inte infekterar andra. Vi kanske låter det klokaste. Och sen är det väl så... Men jag har en kompis, hon började bunkra innan bunkring var en sak. Och det var ju för att de ville undvika att bli smittad, för hennes pappa är ju infektionskänslig. Och sedan är det de som jag, som när man hör att andra bunkrar, då bunkrar man själv, för man vill inte att maten ska ta slut. Så det är lite... Så det man gör ju lite av lite olika anledningar. Är det någonting du vill prata om, Olof, eller du vill prata om någonting annat?
Alltså jag känner inte till, jag var ju på min lokala Konsumbutik igår, och då fanns det gott om toapapper, så det kommer ju, man får passa på när laget kommer, så att säga. Folk ska inte tro att det är hopplöst att köpa toapapper, det är bara att passa på när laget kommer in.
Ja, just det här med toapapper tyckte jag det dummaste. Alltså, även när jag skulle bunkra liksom innan bunkringen var en sak, då tog jag inte på toapapper, för det är liksom inte livsnödvändigt. Alltså, jag förstår inte riktigt hur folk tänker. Vi lever i Sverige. Vi har jättemycket träd och mycket pappersproduktion. Och jag vet inte, jag tror inte det är så stor risk på det. Men annars har jag hört så vissa alternativ. Om toapapper tar slut på grund av bunkring, så kan man ju använda tidningspapper.
Ja.
Eller så kan man duscha.
Oh. Nej, men precis. Det är väldigt märkligt det hela. Och nu har jag hört att de vill ställa in att Lund vill stänga ner Valborgsfirande.
Ja, alltså det är ju jättemånga sådana event som ställs in. Vi ställer ju in Ångestloppet. Och
ja.
Det är ju tråkigt, men...
Men jag undrar lite grann hur folk ska... Alltså om vi har... För i vissa länder, i Norge och i Danmark och Finland var det väl, och så har de nu begränsat folkmassor till 10 personer.
Ja,
jag undrar, hur ska folk kunna klara av, hur ska man kunna klara sig utan självmordsstatistiken? Rusar i höjden.
Ja, det blir ju det. Att,
det kan vi inte, så kan vi inte tänk om vi får i Sverige all Löfven faller på press att han måste göra det för att de håller på att tjata på nätet och på... Och personer som ändå aldrig går ut genom dörren och inte vet någonting, och personer i utlandet håller på och kallar, men då måste vi göra det här också, vi måste vara handlingskraftiga eller någonting, jag vet inte. Jag hoppas inte.
Ja, det finns ju många röster som tycker olika, och det är såklart, vi är ju flockdjur, vi bor ju, alltså, ja. vi lever bäst ihop. Och
ja, precis. Så hur, tänk om folk ändå inte har så långt kvar att leva, och de vet att de måste tillbringa tiden i isolering.
Mm.
Liksom, det kan vara vad som helst, det kan vara kronisk sjukdom, det kan vara corona, det kan vara vad som helst, och så måste de tvinga leva sig i ensamhet, för det har några politruker bestämt. Alltså.
Ja, det har ju varit ett problem innan också, när det är mycket så här äldre, ensamma människor.
Ja.
Ja. Det är, ja, vi kör en låt. Eye of the Tiger av Survivor. Då var vi tillbaka igen och vi pratade lite om den här coronapandemin och oron folk känner över att jag bland annat var ensam. Och Lisa, sen hon ville prata om det.
Kanske inte just det här med om ensamhet, för det upplever inte jag själv som något problem. Men jag ville kommentera någonting som Olof sa, och det var det här just med äldre som känner sig ensamma. Då såg jag igår att det finns någonting som heter äldrelinjen.
Okay.
Där ditt äldre människor kan ringa för att få stöd angående just det här med corona, eller få prata av sig lite eller och så. Så det kan jag tipsa om, äldrelinjen.
Vet du hur lång kö det är på den?
Jag har inte testat, har du? Är du så gammal?
Nej. Jag tänker bara, jag hörde den här... Vad heter den här 1177, när man ringer för vårdadvice? Det har hört att den är omöjligt lång.
Det kan jag tänka mig.
Ja. Så jag vet, ja.
Det har också kommit ett självtest nu som man kan göra, som jag tyckte verkade ganska bra. För att annars så tycker jag, jag kanske har lite andra åsikter än vad ni har framfört hittills här idag. För att jag är själv ganska rädd. Mm. Och jag, men jag tycker att det är tråkigt att vara hemma.
Mm. Men var du i riskgruppen eller hur var det?
Jag är lite mellan riskgrupp kan man säga. Mm. Eftersom jag är inte över 70 men jag har vissa sjukdomar.
Ja.
Bakomliggande sjukdomar. Och sen har jag också erfarenhet av svår sjukdom.
Mm.
Och det tror jag att gör att vi som har det är räddare att bli sjuka igen så att säga. Mm. Än en ung och frisk människa. Men jag tänker på det här med bunkring lite grann som ni pratade om förut.
Ja.
Och jag hade ju bunkrat klart för en månad sedan.
Mm.
Och jag blev väldigt... Och med bunkring menar jag då att 2 veckors förnödenheter, det har jag alltid hemma.
Ja.
För det ska man ha hemma.
Ja, det är vissa som tycker det, men de flesta tycker... Ja.
Nej, det är från myndigheternas håll som man tycker det. Och det är ett samhällsansvar. Och jag tycker att det är bedrövligt om folk inte tar det samhällsansvaret. För det leder till att folk går sjuka på affärerna, att de krigar om varorna, så där som det är nu då att, ja, nu finns det egentligen för det kommer in varje dag, men att det gapar tomt i hyllorna. Hade alla tänkt som jag så hade det inte tagit slut på något toalettpapper, för det hade man haft hemma.
Olof vill säga någonting.
Absolut.
Jag bara hoppar, ja, den var inte riktigt inkopplad. Mm. Men ja, nej men alltså det är väldigt svårt att veta hur folk använder, tänker jag. Jag har ju själv köpt toapapper, alltså för en sån där typ toapapper så tar det ungefär ett par veckor regel innan det är slut. Så, men det är helt rätt att man ska försöka ha det medan det handla in så mycket som möjligt där det går när förnödenheter och så. Men det blir ändå inte, det är inte meningen att man ska behöva, på vissa är det precis som att de väntar att de ska sitta ett halvår inne.
Ja.
Och det är väl inte riktigt, det är väl över den gränsen för 2 veckor.
Men det är ju en fin balans där just mellan att det här att negligera problemet och säga är det bara hysteri, eller att vara tokrädd så att man inte vågar göra någonting. Och många av oss hamnar i kanske antingen det ena eller det andra. För det är svårt för oss människor att vara lite sådär mitt emellan.
Ja, jag försöker vara där. Så det är väl, alltså nu, det är svårt. Ingen kan ju vara helt neutral eftersom alla känner ju någon. Alla känner ju folk som är i riskgruppen. Vissa som är döda. Men då kan det vara... Men en metod är att fråga vad de tycker och liksom så här, tänka hur de lever. Liksom så, många tar det väl i för sig att de tycker det är väl ganska okej att isolera sig under sådana här former. Men liksom.
Ja, det är klart att det är supertråkigt att isolera sig om man är över 70 år. Men även där känner jag att ja, det är inte för din skull du ska isolera dig. Det är för samhällets skull.
Mm.
Och man ska vara solidarisk med samhället. Så känner jag. Så man ska lyda de uppmaningar som kommer.
Mm.
Ja, det låter ju rimligt här, speciellt när man ser sig själv i backspegeln och man ser den här oron för corona. Men det är ju inte lika lätt när alla tar väldigt lätt på det. Den här pamfletten om krisen eller kriget kommer, det var ju alla nästan ingen som tog den på allvar.
Nu tror jag... Förlåt, jag ska inte...
Jag har beställt 75 ex till fontänhuset.
Det är bra. Men grupptänk att om du inte tycker att det här är allvarligt, men varför ska jag tycka att det är allvarligt? Så det, även om det är liksom kanske kloka saker de säger, så påverkar det hur andra människor tänker.
Absolut. Jag är nog själv väldigt rädd, men jag försöker liksom, jag gör mitt bästa för att försöka hålla mig då lite mitt emellan.
Mm.
Men det är verkligen svårt. Men jag blir rädd när jag hör... Jag blir mer rädd när jag hör sådana som tar väldigt lätt på det.
Mm. Mm.
För jag är kanske... Jo, jag är rädd för min egen del. Men framförallt så känner jag en rädsla för samhällets del.
Mm.
Och det har jag nog gjort även innan det här coronagrejen. Eftersom... Jag vet inte, i de kretsarna jag umgås, då är det väl kanske en del som är... Alltså, det i alla fall att man känner någon prepper eller vet någon som är det eller så. Och det är kanske någonting man pratar om. Jag umgås mycket med folk som odlar och sådär.
Mm.
Och alla som håller på med det vet ju, känner till det här med att Sverige har en väldigt låg självförsörjningsgrad till exempel.
Mm.
Så det är någonting som jag och kompisar har snackat om i flera år, att det är väldigt allvarligt, och vi har pratat om hur ska man kunna trygga matförsörjningen och så. Så att inom de kretsarna så är det här någonting som folk har pratat om länge, så att säga.
Å andra sidan så är det ju många länder som också har haft problem med självförsörjningsgröd. Efter EU så avskaffade ju länderna i princip sina gränsskydd överlag.
Ja, det är bedrövligt.
Medlemmarna. Så det är lite grann en verklighet vi har att förhålla oss till. Men jag tänkte ju det här vi pratade om. Rädsla och när jag tänker på folksamlingar och sånt så är det ju många, visst, alltså vi har ju rent statiskt så kan man tänka att ingenting har gjorts eftersom ändå 500 personer kan samlas utan vidare, men om vi kollar i praktiken den psykologiska effekten så är det i princip nästan tomt på tunnelbanestationen i Stockholm. Min mamma har berättat om det. Det är tomt på i affärerna, på pubarna.
Jag var på Nova häromdagen. Det var faktiskt helt riskfritt.
Okej.
Okay. Ja. Jo, men precis. Alltså det är ju liksom lite sådär. Det är en sak vad stat och myndighet säger. Och då kan man säga men då borde väl de väl förbjuda det här och det här. Och bla. Men det handlar ju också om det här, tänker jag, med om omställning. Vilka signaler man sänder. Alltså när det gäller att folk kanske kan... Det kanske kan stänga ner saker kan stängas ner i onödan då, att man vill ge folk lite handlingsutrymme så att inte fler ska behöva stryka med av andra skäl, av ensamhet och isolering. Så men förhoppningsvis, det verkar, tycker jag, som att vi tar, att många svenskar tar utmaningarna på allvar, även om det finns de som tycks resonera väldigt egoistiskt.
Jag tycker att det här som vi till exempel har gjort idag på Fontänhuset, att vi har träffats utomhus. För som du säger så, jag kom själv hit för att jag tycker det är så tråkigt att vara hemma och så. Och, alltså det här tycker jag då är som en väl avvägd riskbedömning. Det vill säga man träffas, men man har gjort en ansats för att minimera risken. Och då, det känns som en sån här mellanväg. Det vill säga att man både minimerar risken och får det här viktiga sociala umgänget som du pratar om,
ja.
Olof.
Jo,
för som du sa, det har ju jättenegativa konsekvenser naturligtvis att speciellt om man har psykisk ohälsa, att vara isolerad i hemmet i månader. Ja. Men jag tänker just det här att försöka hitta de här mellanvägarna.
Jag tycker att Fontänhuset har varit väldigt bra på det hittills. Vad jag är orolig för det är att det ska komma regeringen eller något som ska komma och säga ni får bara vistas 10 personer igen sådär, för att de har lyssnat på så panik. Liksom, så här. Det är det jag är rädd för.
Ska komma. Det är en balansgång.
Det är beslut uppifrån som jag är rädd för.
Och balans är svårt. Men jag försöker hålla mig till mellanspåret. Ja. Men det är svårt. Man får jobba med det varje dag, så att säga.
Ja. Ska vi köra en låt?
Ja.
Intro Infected av Sidekick. Igen. Och vi pratade lite om coronasituationen. Det påverkar ju, alltså om man lever sitt vanliga liv och man inte reser så mycket så kanske inte man tänker så mycket på det, men nu kan man ju faktiskt inte resa till typ Danmark och Norge. Martin här ville prata lite om det.
Ja, jag har varit i Norge och åkt skidor kring påsk de senaste 10 åren ungefär. Men nu får man inte åka in i Norge om man kommer från Sverige. Man kan ju däremot åka till en svensk skidort, det kan man göra. Så att jag har blivit ganska hårt drabbad av coronaviruset. För jag hade mycket sett fram emot den här semestern. Men jag tycker allt sådant här med karantän, det är så godtyckligt. Jag kan inte åka till Norge, men jag kan åka till Sverige.
Får jag komma in? Får jag
det är Olof här.
Ja. Jag skulle säga när det gäller Italien så är det ju, nu är jag ju verkligen ingen, nu har jag ju ingen kunskap alls inom det här området, alltså, inte mer att välja, men en slutsats som jag kan dra är att det känns som att Italien är många svenskars favorithytt, och det verkar vara förmodligen därför som vi överhuvudtaget att folk många underskattar väl helt enkelt den potentialen vi får, eftersom vi är så nära förbundna med Italien under skidsemestra, eftersom det är två sportlov under februari i olika städer, olika veckor, och många åker till Italien då med afterski och sådär, och vi underskattade förmodligen då hur illa det var i Italien när vi liksom överlag liksom. Det är väl bara min.
Ja, turistnäringen har ju tagit väldigt hårt nu. Jag vet att min mamma, hon var i Jerusalem, alltså så här, precis innan de utförde det här att man måste vara i karantän två veckor menar jag, efter man har kommit in i landet. Så då, hon sa ju, det var i vissa ställen var det nästan helt tomt liksom. Så det har jag ju då, alltså den här hört massa varslingar på de här hotellen och sånt. Folk reser ju inte, även inom Sverige brukar de inte, man har slutat resa för man tänker man skulle vara hemma och inte röra på sig så mycket.
Ja. Alltså jag brukar träffa min stödperson också. Då brukar vi träffas på café eller restaurang. Men vi har skjutit det på framtiden. Sen så är det så att man kan tillverka handsprit av hudlotion och teröd.
Okej.
Okay. Det är tips.
vill du ge lite mer detaljerade instruktioner?
Nej, det är bara det jag vet.
Okej. Okay. Nej, ja. Den är de som säljer handsprit, de har nog bra med pengar nu. Men jag har hört att det håller på att bli brist så här uppe på sjukhus och sånt. Och ja, det är de som behöver det också. Att det är svårt att få tag på. När man går in på apoteken frågar man, ja, men det finns ju såklart ingen handsprit. Och så säger, nej, det finns det inte. Och så till och med saker så här, termometrar och sånt, det är slut på många ställen. Man tänker, men folk har väl en termometer, men det hade tydligen inte alla. Så och sen var det var någon sån här typ torrgäst var tydligen slut överallt. Min mamma, hon skulle baka bröd när hon kom tillbaka från Jerusalem, och så fanns det ingen torrgäst. Hon var så här chockad. Så hon fick ta en sån här där man bakar med sött bröd istället, och det funkade tydligen. Lite så såna, man improviserar lite. Lisa, vill du säga någonting också?
Okej, hallå igen. Jo, men jag tänkte lite det här som Martin var inne på angående resor och sådär. Om man nu ska tänka lite framåt när det här coronatiderna är över och kanske även i slutfasen, att någonting som jag ser som positivt, det är att folk inte reser så mycket med flyg och de kanske börjar handla mer lokalt, stötta sina lokala jordbrukare. Och att vi kan bygga ett starkare lokalt samhälle med många intressanta aktiviteter. Mm. Och man kanske inte behöver åka till andra sidan jorden på semestern. För att vi har så mycket roliga saker som händer hemma. Mm. Så att om man utvecklar det lokala, ja, som föreningslivet som vi gör på Fontänhuset till exempel. Med massa roliga aktiviteter. Då, ja, vi slår flera flugor i en smäll helt enkelt. Så att jag hoppas att det kan byggas ett starkare lokalsamhälle av det här och att folk får upp ögonen för det och intresset.
Ja, jag tror Greta Thunberg, hon är nog glad över det här.
Ja, det måste vara hon som ligger bakom det här. Alltså det.
Absolut. Vad ska jag säga? Men jag tänker, de flesta jag pratar med, de är väldigt måna på att handla så här svensk kött och så här svensk mjölk och sånt. Men det kanske bara här i Skåne, jag vet inte.
Nej, men det är väl en stigande trend. Men också om svenskt jordbruk ska kunna överleva och någon ska ha ett intresse av att bli jordbrukare, då behöver ju någon vara beredd att köpa deras produkter. Och i en sån här situation så kanske man inser värdet av en lokal producerad mat.
Ja, sen är det också det här att svenska bönder har ju mycket mer regleringar på sig. För att man ska vara så här snälla mot djuren och
Och det tycker jag är bra.
Mm. Men det är också att det kanske kostar mer, så de kanske inte kan konkurrera på samma sätt liksom med utländskt kött som kanske är billigare.
Nej, precis. Så har det ju varit. Men det finns ju andra komponenter. Men vad tänker du, Martin?
Jo, men tyvärr så tror jag bara det är en tillfällig effekt, just att man handlar liksom lokalt och inte reser och sånt.
Ja, men då får vi hoppas att det kommer tvingande regelverk efter coronan.
Oj då.
Ja, här kan vi hoppas på.
Här lever vi i en diktatur här alltså.
Jag är lite hård.
Ja, men ska vi börja med nästa låt? Nu är jag lite förvirrad. Vad är det? Shake the Disease av Depeche Mode. Det är så konstiga namn här. Kan du det?
Depeche Mode.
Han kunde det bättre. Då har tiden börjat lida mot sitt slut och jag får den spektakulära uppgiften att se hur bra minne jag har. Men vi började prata om lite hur den här coronapandemin har påverkat oss på Fontänhuset. Och i samhället i stort också pratar vi om med ensamhet och den här balansen man måste ha. Att man måste ju vara... Man mår ju bra att vara med människor, men att man kanske inte ska kramas riktigt lika mycket i dessa tider. Och vi har pratat om bunkring, varför folk bunkrar och att man har ett samhällsansvar att tänka på att man måste ha 2 veckors mat hemma. Och vi har pratat lite om lite allt möjligt, känns det som, från turism och att man inte får resa och det här med svenskt jordbruk. Och
ja, det var
Olof ville säga någonting.
Jätteintressant ämne. Jo, jag skulle säga det här med att hushållning i kristider, och det är ju väldigt bra, det visar ju oss historien hur viktigt det är. Men vad man däremot också måste komma ihåg, det är att efter kristider så kan det vara bra att släppa på många. Det hade vi erfarenhet efter andra världskriget. Då släpptes ju många av de här ransoneringarna efter 1950. Många drog möjligheten att man skulle fortsätta vara beroende. Krisen skulle bli långvarig, men det blev den inte. Allting gick uppåt. Så kurvorna gick uppåt. Så,
så det blir bättre.
Ja.
Jag ska bara tacka de som kom upp. Det var Milos först och sen var det väl Olof, Lisa och sist Martin, och det har kommit upp lite så här hipp som happ, lite fram och tillbaka. Ja. Men jag vill tacka er för ett bidrag. Det hade inte blivit podd utan er. Ja, tack för mig.
Ja.
Adjö, öken. My head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling.